Podplay.
Det här är väl ändå sensationellt att vi sitter här nu igen i våran lilla säng har det blivit. Du har flyttat in.
Ja, du smattrar så mycket så jag har öronproppar redan.
Man var där i 2 timmar och inte fått någonting gjort.
Fan vad du snackar på nu, smattran.
Nej men du har smattrat lika mycket.
Jag är lugnsansad.
Men vi, när vi smattrar också då samlar vi ju nästan 100 delar. För vi vet att vi alltid har, jag har alltid en deadline. Vi båda ska alltid iväg och göra någonting. Så vi måste ju smattra och då går det ju upp i tempo. Det är ja. Det enda sättet man kan vinna tid på här.
Men jag älskar när man kan vinna tid så. Men så tänker jag så här, som du sa, gud vi måste gå ut och festa du och jag. Det är antingen att du har barn och jag har barn, båda barn. Vi är så konstiga bästa vänner. Vi gör typ ingenting utanför jobbet.
Jag vet.
Det är helt sjukt.
Verkligen. Och så fort vi får till någonting så är det alltid en parmiddag eller
någonting. Ja, är det så här...
Du och jag ska gå ut och bli pruttis.
Ja, ja, vi ska prutta loss.
Gud vad roligt.
Apropå prutta.
Apropå prutta. Ja, vi måste berätta nu, Ann. Du var, kom hit med liksom ångan uppe och var så här för sommarhetsen. Jag orkar inte. Och nu efter sommarhetsen.
Nej, men jag tycker ändå att den här sommaren så har jag ändå varit mycket, mycket starkare i att hamna i den här semesterkoman där jag så här bara skjuter ut mig själv och ingen kan få kontakt med mig. Det har varit liksom en annan sorts semester den här sommaren. Men sen är det där chocken att man kommer hem och säger kolla, ja jag har fortfarande 5 barn.
Alla följde med tydligen.
Ja, och de ska fortfarande inte börja förrän 18, för det tänkte vi, nu ska de börja nya skolor och så här. Och vi ska båda börja jobba på måndag. Kanoners. Så då blir det så här på morgonen, man vaknar upp och så blir det så här, jaha du har morgonmöte nu, du ska inte passa, ja du ska podda, han ska till paddel. De där två bråkar bara för att de, när de kommer tillbaka och... Ja, jag bara kände så här, det var så, jag kände sista veckan på Gotland så kände vi båda att vi inte riktigt hade ork med barnen. Du vet så här, man orkade inte ta...
Man tog sig inte över liksom mållinjen riktigt.
Nej, man orkade liksom inte heller ta, du vet så här, några tjafselåna. Så man bara säger, ja du vill sitta och padda skräckfilmer It. Ja, men kolla på den då. Ja, du vill äta 63 kilo godis och gå och lägga klockan 4 på morgonen. Men då tycker jag vi kör på det. Alltså det blir väldigt tydligt så här... 3 veckor, kanonas. Sen blev det lite bröllop och sen orkade vi inte riktigt sista veckan. Och då hade ju storkillen åkt hem och Ossian jobbade.
Det blev påtagligt hur mycket de hjälpte till.
Ja, och det tycker jag var väldigt fint. För man blir lätt så här, åh, era typ gorillor. Gorilla, amöba, sengångare. Hundvalp, alltså det finns ju mycket olika djurarter de påminner om, vandrande pinnar.
Men jag känner att den här sommaren har ju varit lite präglad av olympiaden på olika sätt. Dels för att jag själv var i Grekland, men också för att när man liksom lever på akkord, alltså du har ju också ett varannan vecka liv indirekt med dina storgrabbar.
Inte på sommaren har jag inte riktigt.
Nej, inte riktigt, men nej, det har ju ändå jag. Men nu hade vi ju barnen i 3 veckor och så handlar det då att fylla de där övriga 3 veckorna då med tid och göra mycket liksom. Och också optimera och maximera våran semester. I år åkte vi inte vi utomlands på tumman hand, utan vi tog med barnen utomlands som vi brukar göra, men vi körde ingen körde Sverige semester liksom, för att vara lite, ja, men jag är fan, jag är ju klimatångest, jag måste ju tänka lite.
Nej,
så,
jag håller, ja, vi tog ju också lite semester. Ja. Men jag håller med dig, det kändes väldigt bra att vara i Sverige i år.
Ja, och det var ju en kanoners sommar.
Kananias.
Ja, men man kände ju också så här, det blir ju alltid roligt när man är på tumman hand under sån lång tid och liksom ska uppleva och varandra och Sverige och vänner och allting. Och man kände lite så här, är det vi eller aldrig?
Hur som helst, vi har ju sagt flera gånger nu både jag och Mattias, gud vilken bra sommar, vad bra vi haft det. Och sen så började jag kolla på Vila aldrig. Och så tänkte jag så här, Nej men snälla ni, kom och bara vara med oss en dag i ert liv. Så finns det inget program.
Nej men jag har ju sett liksom alla avsnitt.
Men vad är idén? Berätta idén.
Nej men Vi eller aldrig är då ett ny typ av dejtingsåpa som går på SVT. Förmodligen vill de prova vingarna eftersom det var som framgångssaga med Gift vid första ögonkastet. Och nu handlar det då om att snarare istället för att man ska då bli ihop så ska man reparera befintliga relationer genom parterapi och sexterapi. Så man tar då x antal deltagare, man kvinna i en parrelation, väldigt heterogent såklart. Nej men faktiskt ett gaypar med jag kom in på slutet där. Och så flyttar man dem till en liten ö utanför Malta. Och där ska då de i olikfärgade kläder, alltså samma har de ju då som par. Så det finns ett blått par, ett rosa par och så vidare.
Förnedringen
börjar från sekund ett. Och de här kläderna är absolut inte synkroniserade med någon form av kamerateknik. Så alla ser ut som en green screen i ansiktet när de har på sig de här. Magenta, cyan och så vidare. Ja, där finns då parterapeuten Björn Hedemo och sexterapeuten Louise.
Ja, Björn Hedemo som jag tycker är en väldigt bra psykolog som jag har suttit lite i terapisoffan med på SVT. Och
Louise Massanti som är då sexterapeut.
Precis, och Fara och Grot.
Som är programledare.
Så att jag tycker ändå att det är liksom en bra trio som de har fått dit.
Gud ja. Vad tycker du? Vad tycker du om det här?
Men sen tänkte jag när jag kollade på första avsnittet när Rosinia och David skulle då ha sin första sexterapi.
Mm.
Och det kom fram då att
Rosinia och David.
Att piraten David. Att de bara hade haft sex en gång. Och jag menar så här, jag tycker så här,
nej men vänta, okay. Du måste backa bandet. För till att börja med så alla paren är ju på tok för unga skulle jag säga, ja. För att vara med i det här programmet. Så castingen är ju rätt haltande.
Ja.
De äldsta är alltså 28 och 35 år. Annars är nästan alla yngre.
Ja.
Vilket är helt osannolikt.
Och
om vi då tar exempelvis Felicia och Matteo, som då är Felicia 20 och Matteo 24. De har varit ihop sedan hon var 17 år. Och då ska de fundera på om de ska leva ihop i ungefär 80 år till. Och de har krisar,
svår,
och de krisar efter 4 år. Mm. Ja, det är tuff alltså.
Den är jävligt tuff. Men så, jag tänkte så här, gud, vad man kan göra en höna av en fjäder och hur man kan tillåtas göra en höna av en fjäder.
Vi är tillbaka till piraten.
Ja,
piraten David som då har alltså problem med sitt knä och de har varit ihop i 4 månader tror jag.
Mm.
Och de har ju alltså inte haft sex än på grund av att han har
knä. En gång hade de ju sex. Och då fick de ju poängsätta. Då tyckte ju hon att det var 8. Hur är ert sexliv? Och då satte han upp en 5-poängare och hon 8-poängare. Och då säger Rosinia så här, jaha. Och hon blir lite så här besviken och tänker, men gud, det var väl lite hårt. 5 tycker man. Men då tänker jag så här, att basera då ett helt sexliv på ett knull. Det är en jättesvår median. Han säger så här, vi måste lyssna här.
Ja, men du vet varför.
Ja, jag vet varför. Så det, men jag förstår det.
Jag och Rosinia har ju en ganska ny relation. Och under tiden så har jag ju varit knäopererad. Och vi har inte kunnat vara så intima med varandra.
Han säger så här, du vet ju varför. Och då blir man lite, så här, lite nyfiken. Jaha, han har träben.
Han,
men hon får köra, liksom, sitta och köra en ritt hela tiden. Alltså det blir lite svårt att testa olika ställen. Hon kan inte bara...
Men hur har piraterna kunnat liksom rädda mänskligheten med dessa träben? Jag menar, människor i alla tider har kunnat fortplanta sig med diverse åkommor. Men Rosinia och David... Det går inte.
Du är så ond nu. Det jag tänker, nu vet vi varför piraterna dog ut.
De gastar på döma kistar. Jo, oho, en flaska med rom.
Ja, men jag vet inte. De skulle då gå i sexterapi efter att ha legat en gång. Det känns som att nej, men det blir svår evidens att gå tillbaka. Ja, okej. Okay. Men det blir liksom buskis. Det blir
ja, det är en bra stark liksom, analys av det programmet. Jag kan liksom inte göra något annat än att bryta ihop, för att det går inte. Det är så dåligt. Alltså det är så dåligt.
Men Julia och Carl,
ja, men Julia och Carl är de ju det mest spännande paret.
De har fått också låna vingresers tröjor så här, och ramsch.
Nej, men och Julia då 31 och Carl, de har ju varit ihop i då 10 år,
12 år, men lever separat.
Ja, vilket är så spännande, för att Julia har då, vilket hon har mörkat, för hon kommer nämligen ner själv till programmet och säger att Carl är på jobb, så att han kommer, vad heter det, komma lite senare. Det visar sig sen, efter halva säsongen typ har gått, att Julia antingen, som då heter, hon är uppfinnare och modell till yrket, då kanske har uppfunnit att hon är ihop med Carl överhuvudtaget. För hon gjorde nämligen slut med honom, visade sig, typ ett halvår innan. Så han tyckte att det var rätt konstigt. Han tyckte att det var rätt konstigt att bli nerkallad till det här programmet. För han är mitt i någon jobbperiod och absolut inte ihop med henne.
Åh gud, jag ringer Nanook och bara... Han bara, det har varit slut på 12 år. Jo, men jag tänkte att vi kunde prova igen.
Och sen vet inte vi riktigt vad som händer, för att de går då i ett terapisamtal och då bestämmer sig, för Carl har då bestämt henne då där nere på plats, att vi ska ju absolut inte vara ihop. Jag gör slut med dig, du gjorde slut med mig, så taskigt. Men sen så går de i ett terapisamtal med han Björn, och sen ska då de fortsätta som par helt plötsligt, men lämnar programserien genom att åka hem. Här är det lite otydligt på vad som exakt händer. Men det verkar inte som att Carl var super på att vara med i det här programmet, utan det verkar mer som att det var uppfinnare Julia som var sugen
på det. Jag fattar. Den har ju fått kritik i några liksom krönikor att det är verkligen hackat eller malet, skriver Carolina Fjällborg i Aftonbladet. Och ska jag också säga att det är en SVT-fierad version av den brittiska realityserien Make or Break. Ja,
och sen så ska vi favoritparet är ju ändå de som så här, liksom ger mest action till programmet. Det är då ändå det superunga paret Felicia, 20 år, och Matteo från Skåde.
Men jag tänker, om man kollar på den brittiska förlagen Make or Break, då är det liksom en bild på 14 vältränade super halvnakna deltagare.
Det ser ut som liksom Paradise Hotel cast.
Ja, det verkar vara liksom någon helt annan. Det är ju i och för sig alltid med brittisk tv. Men
men hur som helst, Matteo då, som, nu ska inte jag sitta och hobbypsykolog och påstå att han har någon diagnos av något slag, men han gillar statistik och han gillar evidens. Under tiden Felicia är väldigt mycket mer liksom, jag ska säga, flamboyant med sina känslor. Det kan slå höger och vänster, högt och lågt. Och de här två har ju liksom problem med sin kommunikation, till den ringa grad att sexterapeut Louise faktiskt frågar rakt ut i avsnitt 5 eller vad det är: varför är ni tillsammans? Mm. Och ingen av dem kan svara på det här. Men de ska fortfarande ändå kämpa på i 80 glada år, har de tänkt.
Men jag tänker så här, om man ställer frågan, om du och Joel skulle vara med i samma program, så säger hon frågan till dig: varför är ni tillsammans? Vad är ditt snabba svar?
För att vi funkar bra ihop.
Fan vad romantiskt.
Varför är du och Mattias ihop?
För att vi har två barn.
That's it, fan vad romantiskt.
Nej, för att jag tycker han är mumsig.
Mm.
Nej, vi vill ihop för att vi, till syvende och sist, du vet, när man sitter där på kammaren och tänker så här: ja, men du vet ju, vi har hållit på en massa år. Det är lika bra då att vi separerar. Och så kändes det inte så roligt att vi skulle separera. Så det är inte det. Det är väl världens enklaste egentligen kärlekstest här. Skulle jag bli ledsen om han inte var här? Ja, då får vi hoppa ett tag till.
Svårare än så.
Då behöver vi inte anstränga oss nu heller. Nej, men jag tänker ändå att det paret då som vi pratar om, han som kommer efter 3 program och han har inte kommit för att han måste jobba. Och då tänker jag så här,
du menar Carl?
Carl. Ja. Och Julia säger då, men han tar mig för givet. Han är så här, han sätter allt annat liksom först. Så här, jobbet, träning lite dit, och så tänker han så här: jag kommer alltid finnas där vid hans sida, så här, kossan finns alltid i båset. Och det har ju jag ju tänkt mycket på med den här, när jag sett den här föreläsningen om otrohet på TED Talk. Att det har varit så givet för män, de har alltid tagit för givet att kvinnor har varit trogna. Mm. För att de har tänkt så här, men gud, vi måste ju vara avkommor, vi måste se till då. Jag är ju här med barn nu för att de ska få ärva Lufelelles gräsplätt och gifta sig med Lufelelles son. Att, ja, men de är så, de är så dumma män eftersom de aldrig behövt bli smarta.
Nej, men så är det ju.
Ja. De förenklar då och säger, jaha, jag gjorde henne med barn. Nu kommer hon alltid vara trogen, kanon. Men jag kan knulla lite vänstern och jag kan åka ut på någon motorcykeltur eller segla om Sjuhaven. För de kommer alltid finnas här. Jaha, och sen kommer vikingakvinnorna.
Ja, men det är ju tåbteorier.
Ja.
Flickan i Havanna. Ja. Och sen så åker han hem, jag klarar mig inte utan Karin.
Och där är barnen och då skriver en sång till dem att de längtade efter mig. Pappa kom hem, för jag längtar efter dig.
För vi längtar efter dig, kom innan sommaren är slut, lilla pappa.
Men jag kan känna igen mig från min barndom att det var väldigt mycket så här, pappa åkte iväg och vi längtade efter pappa. Men sen gick det några år och så här, längtade vi inte efter pappa. Det var så skönt utan pappa.
Ja, det var så mycket tjuder utan pappa helt plötsligt.
Jo, men jag tror att det finns en bild av att männen tror att vi sitter och trånar och längtar och hit och dit. Men det har vi ju inte gjort såklart.
Nej,
vi har ju bara varit diskreta med våra
alla män som drog ut i krig. Trodde de sitt kvinnorna bara där hemma och väntar på att det brevet ska komma från
och du, nu har du kommer tillbaka efter 3 år och din son är 1 år. Det var Gud som ville. Han sände en spermie från himlen. Nej, men det jag menar är att
Karl behövde inte. Han tyckte det var konstigt att Julia inte hade lust att vänta på honom, för han var ju väldigt sur för. Det var ju det grundade sig i att han faktiskt inte ville vara ihop med henne då, när, eftersom hon hade dumpat honom och vad han ansåg var veka grunder.
Men jag tycker ändå att det här är ganska vanligt fortfarande 2021, att männen blir dumpade till slut för att de tycker så här, ja, men du sket i vad jag kände, mina drömmar var ingenting, du gjorde det du kände för, jag fick ta hand om barnen och sen säger nu har jag fått nog. Och det är så många, även så killkompisar till mig, som sitter där med så här, ser ut som två skor, bara så här, långa skor i ansiktet, så här, platta sulor. Jag förstår inte, hon har varit lite tyst några månader, men vadå? Jag tänkte bara att hon hade PMS eller klimat. De ska kanske hitta någon så här kvinnoförklaring på allting. Det är bara mänsklig förklaring. Man vill bli uppskattad, man vill bli sedd, man vill dela drömmar med någon. Och det är så många män tycker jag som är helt chockade över att säga, jaha.
Jaha, varför då?
Kossan tog på sig klackar och gick ut på ängen.
Ja, men vadå? Så Matteo, han vill ha liksom evidens i form av grafik och statistik. Annars kan han inte förstå liksom den här ganska, ja, men iviga Felicias känsloliv. Och det blir ju, det är klart att det är en 100% koalition liksom. Samtidigt så vet man att han är en person som behöver en person som Felicia på ett sätt, för att det drar upp honom från sin liksom, ja, makroperspektiv, där han försöker sitta och hitta bevis i saker och ting som kanske inte går att få ett bevis på alla gånger. Samtidigt så kanske hon inte behöver ha en person som är så extremt bångstyrig som Matteo.
Nej, absolut. Min förra relation gick ju väldigt mycket ut på att jag skulle vara den glada laxen som så här sprang genom livet och gjorde alla glada, nöjda och lyckliga. Och det orkar man ju ett tag. Men jag tror att de flesta människor kommer till en punkt där man känner så här, what's in it for me? Ja, en dag sen. Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Det, så här, det går inte längre. Jag tänker med första barnet, jag var i alla fall otroligt romantiserande kring mannens liksom, ja, roll i hela. Ja, nu skulle han, gjorde han fruktet med, nu skulle han så här, bring home the bacon and the love and hit och dit.
Och så hände ingenting.
Nej, och det tog så många år för mig att ens sticka hål på den chimären. Och allting var liksom på liv och död, och det här skulle vara för alltid hit och dit. Och jag tänker att det var ett jävligt roligt experiment att gå in i den relationen idag. 24 timmar senare bara, hej, det är Grand Hotel. Okej, jag kommer nu. Är det ett flyttbolag? Nej, men alltså, hur liksom, ja, allting beror på omständigheter, det vet du ju själv. Men på det sättet tycker jag att det är härligt att bli mognare, om man nu säger om man kan säga det.
Men om du hade varit med i Vi eller aldrig idag, vad hade du gjort då?
Vem jag hade tagit med mig, menar du? Nej, men om Mattias och jag var med där. Nej, men jag tycker ändå att det som är bra för par är att titta på
andra par.
Precis, för att det skapar ju en liten minidebatt där hemma och så kan man känna sig lite bättre än vissa. Det måste ju vara identifikation och icke-identifikation för att man inte ska känna sig usel. Det får ju inte handla om det så här, där ser du, du lyssnar inte på mig, du förstår inte, där ser du, vi knullar inte, där ser du, piraten. Alltså, det måste ju ändå vara att man småputtrar och pratar om det och sen så sår man ett litet frö.
Ja, men precis, så här, det där kan man känna igen sig, men då kan man skratta lite åt det, för då är det på tv, det är lite distanserande, men ändå så är det någonting som har vaknat hos en själv, att så här, det här är faktiskt vårt problem också.
Ja, men det är att man utmanar varandra. Och sista veckan nu på Gotland så var ju en av Mattias bästa kompisar där. Och han jobbar ju liksom mycket med så här utveckling och manligt och kvinnigt. Och få in kvinnor i styrelserna, fatta vad män tar för givet eller mäns schabloner och bla bla bla. Så det blev ju många heta diskussioner. Och det är ju jobbigt att utmana varandra liksom som par. För att man sitter där på sin semester och tar sitt glas rosé och golfar lite och spela lite paddel och ungarna får en liten leksak. Och så plötsligt så börjar diskussionerna dra igång. Och det är ju jobbigt, för att det är skönt att vara en småputtrare. Men det kan man ju liksom inte vara hela livet. Och då hamnade vi just i det där att jag tycker många män i min närhet, så här, de tycker att det är jobbigt att kvinnor har behov. För de är uppväxta med morsor som är så här, antingen 40-talister eller 50-talister. Och de har på något konstigt sätt framställt som supermänniskor. Så var det med min mamma också. Så var det med Mattias mamma också. Man säger, ja, de jobbar, de flyttar, de tapetserar, de lagar mat, de tar hand om karar, de skjutsar. Alltså, om man ser så här, min mamma, om man ska se henne som en liksom förebild, så tänker man som, men gud, jaha, vad gjorde pappa då? Och så kan jag känna att mina relationer också har varit lite att man fixar allting för att man kan, eller det finns inte så mycket val. Och det säger jag ofta till Mattias när han säger så här, du bara kör på hela tiden. Jaha, vad är mitt alternativ då? Som att inte jag skulle vilja sätta mig på kammaren och skriva en jävla barnbok och äta liksom chokladpraliner i ett halvår. Men det är ju, eller det vet jag inte vad jag ska säga. Men det är inte möjligt så som familjebilden ser ut nu.
Nej, men precis, det är ju också så här, för att Joel är så här, du bestämmer allt. Och jag säger, men snälla,
bestäm på.
Kom med ett alternativ. Kom med ett förslag. Som så här kan förändra allting. Och så går han gå och sura. Och sen så blir det ändå som jag vill. För att han kan inte komma upp med något bättre förslag. Eller roligare. Eller, ja, på något sätt liksom. Och då kan man ändå vara så här, hate to say I told you so. Du behövde bara alltså ett dygn till på dig att tänka.
Då är jag i Grekland. Men ha det.
Ha det bra. Tjena, tjena.
Men jag tänker att det har varit ganska intressant. Jag har tänkt mycket på det där, hur människor bestämmer sig för vilka de själva är, hur de alltid har varit, hur deras barn är. Och sen ser plötsligt så kanske man ser på liksom sitt liv utifrån och inser sig, nej, mitt barn kanske inte var så att det behövde äta som skalman. Jag kanske inte var så att jag tyckte att det var kul. Att, Och så börjar liksom saker och ting luckras upp. Och jag tycker det är ganska fint att man säger, okej, jag kanske bara haft de här föreställningarna för jag har ett kontrollbehov. Och det här är så jobbigt om jag nu ska lämna ut vår relation lite. Men Mattias, jag ser på honom, om jag gråter, om jag är trött, han får panik.
Men det är också enda sättet att mannen måste bli man i vårt moderna samhället. Att kliva in och rädda och ta över. Och det kan ju vara lika liksom, vad ska jag säga, uppviglande på ett sätt som så här, okej, step into it, som att skapa ännu mer friktion. Att man bara vill gå i barndom när en kvinna gråter och inte alls jag vill sättas på golvet och leka med små leksaker.
Men Sanna sa ju det, att ingenting hjälper på typ på Micke och hennes barn. Det enda som hjälper, det är om hon börjar gråta. Och eller om de börjar gråta. För då blir det så här, urkvinnan i henne blir så här, men gud, mina barn är ledsna, så här, jag måste rädda dem. Och urmannen i honom blir så här, eller barnen, mamma gråter, min fru gråter. Det måste verkligen vara fara på taket.
Men, liksom. Alltså, vet, jag gråter ju så sällan, så att de gångerna när jag gråter inför barnen, vilket jag på riktigt kan räkna på hela handens fingrar, det är liksom som att det är någon form av så här undantagstillstånd. Det är krisläge här hemma. Då bryter alla ihop. Mamma, vad fan är det som händer?
Stora höga på golvet.
Ja, exakt.
Och det är så roligt för pojkarna. Då kommer, när de hör att jag gråter, då är det så här, ja, men då kommer vargarna, vargungarna ut ur sin liksom lilla lya. De går runt, så skräcka ögonen. Så här, är det någon eld? Där är elden. Så här, försöker närma oss, klappa lite och sen så kommer någon blomma och,
jag menar, ja, men precis, de vet inte heller hur de ska hantera det då, så jag vet att så här, Penny och Tom Allan då går in och ritar teckningar som det ska liksom, för det är det fina, men i ja. Deras värld är det liksom den största kärleksförklaringen, eller ett är en present, det står något fint på det där och det är någonting de har ansträngt sig för, det betyder att så här, det här är liksom det här vi kan uppbringa i att förklara vår kärlek för mamma och göra saker och ting bra, hon kommer bli glad, alltså det kommer reparera allt liksom. Men det är så intressant, jag skulle vilja se, jag måste ju tänka på allting ur ett barnvuxen perspektiv, och så kul om Joel började gråta och jag gick och ritade en teckning till honom det första jag gjorde. Att det skulle vara top of mind.
Hjärta.
Men det måste ju vara så som Evert Taube gjorde, tänker jag ändå. Så fort han mådde lite dåligt så skrev ju han en liten trudelutt. Alltså det är ju samma sak. Han samlade
en hund. En liten hora här vann, så det var väl lite olika sätt.
Ja, du skrev en liten trudelutt om det.
Det var så trevligt, för då fick Karin där hemma se att han hade det roligt ute på resorna med andra kvinnor, och då unnade hon honom.
Jag kan inte leva utan Karin, kan hon också säga i intervjuer. Men
varför är det så roligt när det blir den där rösten? Jag trodde ju fram till typ för 2 månader sedan att alla pratade sådär. Så bara, nej, men det är för snabbat. Jag kan inte leva utan Karin. Alltså, det är för roligt. Ja, men tänk för om alla pratade så helt plötsligt. Åsa, ni så klabbarpan.
Exakt, livet i 100 delar, det är allting handlar om. Annan grej i 100 delar, det är ju faktiskt att man börjar köpa slott i Frankrike i 100 delar. Har du tänkt på det?
Ja, jag vet. Jag tycker att jag fick sån puls när jag såg det, för jag såg så mycket möjligheter.
Ja, det kanske gjorde det.
20 000 myror bara dela på en liten myrstack. Alltså det är inget nytt fenomen. Det är ju det gamla kooperativa systemet, kommunismen, bla bla bla. Men nu att det är liksom översatt till slott. Mycket upphetsande, tycker jag.
Mycket upphetsande, väldigt innovativt. För det var ju en euros husen som var väldigt heta för 2.
Det är väldigt tyst om dem sen.
Nej, alla tog slut.
Nej,
jo, för jag var tvungen att gå in och kolla i sommar, för då fick jag lite feeling och tänkte att jag ska köpa hus. Och då gick jag in på en euros hus och tänkte så här, men här är mitt lilla paradis i framtiden. Här ska bli skul. Och så var alla husen slut, och så visade det sig då att de kostar egentligen en euro, utan grundplåten är en euro, men sen oftast renoveringskostnader på ungefär från 1,6 miljoner.
Från 1,6.
Ja, men alla husen har tagit slut, så det finns inga hus kvar.
Men det är
genialiskt.
Ja, underbart sätt, och också solidariskt.
Otroligt. Alltså, återbruk och liksom allt det där istället för att slita och släng. Och nu har man alltså kommit på samma idé fast med slott. Är inte det helt sinnessjukt smart?
I Frankrike. Och var det 2000 personer som betalade 800 kronor var?
Ja.
Ja. Hur många nätter får man ligga där då?
Ja, det är många nätter. Hur många rum får man inreda? Det undrar jag.
Men jag tänker mycket på det där med hur snabbt man kan vända typ en katastrof till en succé.
Eller hur?
Ja, butterfly effect brukar man ju säga i USA. Att man säger, det börjar med ett litet vingslag i den ena änden av världen. Och sen, ja men det går ju att ta Me Too eller Black Power och bla bla bla. Men jag har funderat så mycket.
Jag tror hon menar Black Lives Matter, men vi skiter i det. Gå vidare.
Jag har min egen lilla falang.
Okay.
Ja, men jag tänker att jag tycker ofta att man fastnar i, vare sig det är styrelserummen eller om det är krig eller vad det nu handlar om, eller jämlikhet, jämställdhet och feminism, så fastnar man i så här, it's gonna take ages, centuries, decades to change. Men det gör ju inte det. Alltså man kan ju vända nästan vad som helst. En solidarisk flopp till en solidarisk succé. Ta på OS.
Ja, men alltså det där som hände OS-hopparna, kan vi prata om det?
Ja, vi måste nästan
prata om det, men vi måste också prata om vad var det som hände egentligen?
Nej, men alltså att det ändå bara så snabbt. Du vet ju allt från så här, norska volleybollkvinnorna som säger, då blir ni diskade om ni inte har bikinitrosor som är 10 cm och BH. Alltså ingenting liksom går genom OS-luppen obemärkt, utan så här, man ska hålla på, det ska kollas på bilder och det ska kollas från 1924, 1833 och Aten ska kallas in och fan hans moster och sock och sack.
Ja, man måste åbropa Olympen för att få reda på om detta godkänns.
Men inte denna gång.
Nej, men inte denna gång. Vi undrar ju såklart vad fan var det som hände egentligen när Gianmarco Tamberi Umutas Essa Barshim delar på OS-guldet i höjdhoppning. det här är det roligaste ögonblicket i liksom sporthistorien. För helt plötsligt frågar de då, vi har ingen aning om det är en funktionär, är det en domare, har den här personen som lite så här, kolla också hur han säger det. Yes. Han säger liksom inte, han säger inte liksom riktigt ja, han säger bara yes, men han gör det inför kameran.
Lyssna lite nu.
We can continue with the jump off.
Can we have two bolt?
It's possible. It depends if you decide. History, if you both decide on
the jump.
Han försöker alltså säga någonting, den här funktionären, men sen tar de liksom ordet från honom, så att det, de liksom fyller i hans sista meningar. Och då har de löst problemet. Det här är ju alltså, vi vet ju inte ens vad den här personen har för roll, men helt plötsligt har han delat ut två
OS-guld. Det kunde
ju varit du, typ. Två OS-guld.
Som stod och kliar dig.
Ja,
i rumpan,
exakt.
Yes, 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 han hade väl ingen aning om det var kutym, om det var möjligt. Okej, okay. Sen gick du liksom inte ta tillbaka.
Nej, men det är ju liksom oåterkalleligt.
Nej, för det är de grövsta glädjescener jag sett i OS-historien.
Nej, men det här,
rullar runt.
Det här är ett socialt medieguld.
Mm.
Förstår du? Det här är så socialt medie liksom likeable. Att man delar på guld, kan det bli finare? Det här är ju liksom, ja, plötsligt tävlar vi inte längre, vi delar på
saker. Jag bara tänker så här, att varenda historiebok som har skrivits, Bibeln om krig och fältherrar, allting betyder inte längre någonting. Allting var bara fejk, inser man. När det var så lätt, man kan bara fråga en funktionär. Kan vi dela på vinsten? Det här kriget, andra världskrig, kan vi bara dela på vinsten? Ja!
Frankrike och England delar på vinsten av andra världskriget.
Nej, men förstår du, det är bara så här. Det bara slår hål på alla myter om att snubbar måste så här vinna och vara bäst och vara gojones. Om alla får vara med, det är så här, det här är ju Tom Allan och Bobo. Okej, ni får hälften av Pokémon-korten, där är det bra. Så kollar de på varandra här. Jaha, ja, det kanske går. Ja!
Det är så roligt, det är så roligt.
Jag tycker det är väldigt, väldigt fint, tycker jag.
Men är det fint eller är det fruktansvärt? Det är ju här jag liksom står mitt emellan och liksom inte kan bestämma mig.
Ja, men när man sen då går vidare till exempel till OS-finalen i fotboll eller till finalen i lag då för ridning, så tänker man så här, nej men vänta nu. Nu blir det något annat. Det som man tänker med OS och VM och allting och alla de här vinsterna och sekunderna som förändrar människors liv. Men det kan inte vara så där lätt att man frågar en funktionär och sen har man båda gått.
Nej, för det blir också lite hånfullt då mot OS-landslaget i vad heter det, damfotbollen. Mm. För att de måste avgöra det här på straffar.
Mm.
Vi alla vet ju hur det har gått med det. Men jag tänker då...
Sätt inte igång mig.
När två lag spelar så pass lika. Och det här är någonting som faktiskt har diskuterats på ganska hög nivå. Man ens ska ha straffläggning i en final. För att det här har ju alltså plågat fotbollsspelare i årtionden. Varför la jag den lite så där? Det är sånt där de sitter och snackar om på hemmet när de är dementa. De går igenom den här straffläggningen i huvudet, vad de kunde justera. Det har liksom blivit liksom det brännande ögonblicket, the point of no return i deras liv.
Mm.
Och ändå så ska de utsättas för det. Någonting som man per definition kan göra på rutin, så väljer Jonna Olsson att göra någonting som hon inte gör på rutin.
Mm.
För att hon är så stekt. Och vi vet att det här målet kommer förfölja Jonna. Tänk om de bara bestämt sig för lite systerligt sådär. Ska vi dela på det istället?
Ja, men alltså, vad är egentligen skillnaden?
Att exakt.
De, såhär, någon gick fram och sa, men vi var ju båda lika bra. Och såhär, vi gillar varandra så himla mycket. Do we share?
Men för det här äventyrar ju liksom guldet för alla andra.
Ja, men jag måste faktiskt, när man ser det med de glasögonen, så blir det ju väldigt märkligt att det var så lätt att ta det beslutet. Ja.
Ja, och sen,
allting sätts ur spel, tycker jag.
Allting sätts ur spel i och med funktionärens liksom veto i det här. Men det som också sattes ur spel, i alla fall jag sattes helt ur spel efter hästhoppningsfinalen.
Mm.
Eller under hästhoppningsfinalen. När man tror att det är kört och sen är det inte kört.
Mm.
Är inte det den vackraste känsla på jorden?
Mm.
Jag sitter i ett sånt arbetsprojekt just nu där man hela tiden har en känsla av att man tror att det är kört. Och sen rycks någonting tillbaka.
Mm.
Och så helt plötsligt är man på banan igen och man har ingen aning om vad det handlar om. Om det handlar om att man samlar de där jävla gyllene hundradelarna som Pedro Fredrikssons psyke har i sig. Och jag önskar så många gånger att jag har Peder Fredriksson som liksom mentalitet och inte John Andersson. För oftast är ju jag John Andersson i de situationerna. Jag sparkar ut.
Okej, ja, du säger nu lägger jag ner här. Nu skiter
jag. Nej, men det är alltså precis på gränsen. Så jag är så jävla nära. Men jag blir nervös och det låser sig. Och sen blir det liksom stolpe ut istället.
Men det är ju också ett rädslan för att misslyckas. Sätter ju sådana hjärnspöken. Om man tänker så här. Jag vill ju så gärna vinna hela tiden. Jag skiter i om det är liksom padd eller Djurgården. Eller om det är OS-final. Jag säger, antingen kan jag gå in och så här, spela och liksom, som att det var en OS-final. Eller också vill jag inte göra det.
Nej.
Det finns liksom inget mellanting för mig. Och då blir det ju jobbigt eftersom så är ju inte alla människor. Och det kan man ju inte heller begära. Men jag tar det på liv, liksom, liv och död. Så jag försöker prata med mig själv lite grann under den här semestern. Och när jag blir så arg på Mattias och tycker så här, du vill ju inte vinna. Du vill ju inte. Att det här är någonting som jag föddes med och som han inte föddes med. Men samtidigt så, jag är fortfarande lite av den där liksom åsikten att säga, men då behöver jag inte lägga ut de där 400 kronorna på paddelplanen. Då behöver jag inte gå in där och liksom kämpa på om den andra inte vill vinna lika mycket som jag. Och samtidigt när jag ser utifrån ska jag tycka att det är patetiskt att det står så här, ja men du vet, medelålders kvinnor och män som, vad fan, du missade så dåligt, skärp till dig. Man bara säger, okej. Så att jag tampas med det där, men det är ingenting jag kan rå för. Om jag är med på någonting, då vill jag vinna. Annars tycker jag inte att någon idé att vara med.
Men då undrar jag, vill du köpa hela slottet för 40 kronor? Eller vill du bara äga ett par dagar?
Nej, jag vill köpa hela slottet.
Så du skulle aldrig stå ut med hundradels effekten av slottet?
Nej. Jag har ingen, nej, där jag gillar det, är som vi hade en sån kris efter 2 veckor. Vi har hyrt ett hus på Djurgården i sommar, ett fantastiskt hus i 4 veckor. Så tacksam för det. Men efter 2 veckor så vaknade jag upp så här, med sån jävla ångest. Jag tänkte så här, men vad ska husmor Salig göra nu när hon inte kan liksom plocka upp potäter eller gå
snickra
ut och, ja, jag fick sån så här existentiell ångest att jag, vad var meningen med livet när jag inte hade min egen påta.
Exakt samma drabbades jag av den där sommaren. För och första gången jag inte äger ett landställe.
Det finns i våran själ.
Ja, det, så här, vår lägenhet i Stockholm är superfixad. Den är klar. Det går inte att göra någonting. Ja, vi kan fixa lite i hallen. Men det är ju inte liksom ett hjärteprojekt. Eller vad jag ska säga. Jag som älskar att åka till loppisar och göra fynd. Och kolla på auktionsverk online. Det finns ingenstans att stoppa grejerna förutom i källaren.
Mm.
Till något drömboende i framtiden som jag inte vet om jag kommer ha samma smak som nu. Alltså det var liksom över för mig. Det här är ju första sommaren utan ett sommarhus. Liksom. Och jag kände att så här,
tomhet.
En djuplodad tomhet. Jag som varit en kvinna som har proklamerat värdet av att hyra. Jag kunde liksom inte försvara mina egna val.
Nej.
Jag behövde mina hundradelar.
Men jag tyckte att det var intressant när du kom också till, när du och Joel kom, så sa jag så här, men gud vad vackert det är. Det har man ju inte sett på dina bilder. För mig fanns det inte längre någon mening, för det var inte min stolthet.
Nej.
Och jag tänker så här, jag tänkt mycket på det här, att från, jag tar min mormor och min morfar, för de var så otroligt viktigt att så här, bo fint, ta hand om det man hade, odla, hela tiden förädla, fixa, laga god mat, påtad, de var aldrig stilla. Jag har aldrig sett en bild på morfar eller morfar när han sitter ner. Ja, det är målas, det skrapas, det cyklas till Stockholm hit och dit. Och jag tror bara att det finns någonting i människan att vi vill lämna efter oss någonting så vi är stolta över. Det spelar ingen roll om det gäller jobb eller våra barn eller hit och dit. Och det går inte alltid liksom som på räls, och det är skitsvårt att vara förälder, det är skitsvårt att vara bra på jobb. Allting går inte alltid 100%, men det finns någonting väldigt fint i att så här, göra sitt bästa och förfina saker och utvecklas. Medan vissa säger, jag vill bara hyra, jag vill inte ha någon press på mig, för att de kanske inte klarar av det mentalt och för att de inte har de förebilderna. Men jag känner så tydligt att jag har det där i mig och så här, dofter av så här, möbler, dofter av det. Och för mig var det så mycket som försvann när huset försvann. Vad ska jag på loppis göra?
Nej, jag åkte förbi de där loppisarna och tittade sorgligt in mot dem med trånande blickar. Och sen så frågade Joel, ska vi stanna och gå in och titta? Jag sa, nej, kör vidare. Som en dramatisk,
ganska
försmådd kvinna. Och vidare. För det fanns ingenting för mig att göra fynd på. Alla fynd skulle varit hån.
Men jag tänker rent biologiskt också hur vi kvinnor alltid så här, men, samlat potäter, kokat soppa på en spik, tagit hand om barnen, målat lite, fixat. Tänkte så här, Karin Larsson före bilden då, som är så här, någon urmoder för att göra mysigt. Men att, så här, att man vill att det ska vara mysigt eller fint eller lite, och se på att tas det ifrån en, och det blev en identitetskris för mig. Och det, vi pratade om det, jag och Mattias, den morgonen, för han sa, nu får jag ångest, nu märker jag på det, nu är det inte bra. Nu blir jag medberoende. Vad ska vi göra med Ann nu?
Hur ska vi hantera henne?
Ja.
Det är en teckning.
Men det jag har gjort är att jag har ju spelat paddel och tennis typ tre gånger per dag.
Det har fyllt din tid.
Ja, för att det, någonstans måste mina energier ut, annars så mår jag inte bra. Och sen i slutet av sommaren så sa han så här, ja, det är ju också ganska mysigt att äga någonting, det är det ju. Så att jag tror att, och särskilt på barnen tyckte jag kände efter några veckor. På landet hade ju de sina leksaker, ja men, sitt träd, sin koja, liksom sin toalett. Ja men, och helt plötsligt så blev det också så sista veckan att säga, jaha. Men nu har vi gjort allting man kan göra här. Det finns något, och då började frassen, när ska vi till vårt hus? Och säga, jag vill till huset och studsmattan. Jag tror att det skapar någonting, någon trygghet i barn, när man, jag menar inte så här överklassaktigt nu, men det är också, jag ser på många familjer som har sommarställen, att jag tror att det är lättare att hålla ihop, för man har alltid någonting att se fram emot, och sen blir det sommar och då ska vi dit, och det finns ett kitt som håller människor samman, tror jag, med just sommarställen eller hus överhuvudtaget liksom.
Absolut, och så är det ju liksom, att skapa någon form av kulturellt nav i en familj och en identitet på något sätt.
Låtsasvärd också.
Ja, men det är ju liksom det man petar in i ett sommarhus, det är ju liksom ett sammelsorium utav kärlek på olika sätt. Liksom. Det är så här, någonting lånat, någonting fått, någonting blott. Alltså det är det där, men det är också det som kommer att definiera exempelvis mina barns uppväxt av vem jag kanske var. Mycket mer än en välinredd lägenhet i Stockholm. Alltså det kommer vara något annat, och det är det som är det vackra. Och med de orden avslutar vi den här podden.
Hej då!
Tack för att ni lyssnade!
Puss, puss!